there anybody out there that wants to boogie? You wanted the best, and you got the best.
Då säger vi välkomna till det 30:e avsnittet av Patchtrollen.
Halloj! Jubileum!
Verkligen!
Och här sitter vi och dricker öl.
Sitter vi och dricker öl, och vad har vi för gott idag?
Vad var det? Estrella!
Estrella! På en klassisk 33-burk.
Ja, det funkar det med.
Absolut. En tisdag i juli.
Så är det.
Ja. Och idag ska vi snacka Motorhead.
Det ska vi. De har vi liksom haft i bakhuvudet väldigt länge. Och nu hittar vi en riktig fantast från Norrköping. Och det var jättekul att snacka Motorhead faktiskt. Det var fan, det är ju ett band som har följt med i alla år. Från där man började lyssna på hårdrock i början av 80-talet så fanns ju Motorhead där. Och framförallt var det ju Iron Fist och Kill by Death och de där låtarna som kördes mycket på. Så det är, och det är ett band som också har hållit lite som Slayer, alltid höllt stilen. Det spelar ingen roll vad som var innan eller efter dem på en festival. De gick in och körde sitt race.
Konsekventa.
Precis. Så, och det gillar jag. Och det svänger.
Och skitigt.
Mycket skitigt.
När upptäckte du dem då? Kommer du det?
Ja, men det var där i början av 80-talet när man fick musikkanaler, alltså när kabel-tv började komma in i bilden. Jag tror det var, kan ha varit 83-84 där. Och äldre kompisars äldre brorsor hade patchar på sina jeansjackor. Det var ju där man hade då. Och, för de har ju den här loggan som är en av de loggorna som klarar sig utan ett namn. Så det är en av de mest kända loggorna faktiskt, måste man ändå säga.
Verkligen.
Vi har ju Stones också såklart, men den är ju väldigt, väldigt känd. Så det var väl där ungefär. Sen har vi fortsatt.
Och du har sett dem ett gäng gånger också.
Ja, det har jag. Sista gången jag såg dem var nog, var det på Rockham Ring eller Vacken? Jag tror det var Vacken. Första gången jag såg dem på Vacken var ju 13. Det var då han avbröt. Efter typ en halvtimme han bara ursäkt, jag klarar inte av det längre, så fick han åka till sjukan. Och året efter skulle han då vara comebacken på just Vacken då, så att, och då stod jag och valde mellan Motorhead och Carcass, och valde då Motorhead, vilket jag ångrar i efterhand, för att de var rätt dåliga. Motorhead, jag har sett dem mycket mycket bättre tidigare konsert. Och Carcass däremot hade varit skitbra. Så det var, ja, det är sånt som händer på, när det krockar på festivaler. Det vet ju alla om. De här krockångesten.
Ja, jo, det, då kan man må psykiskt dåligt då.
Ja. Själv då?
Ja, nej, jag har faktiskt ingen aning om när jag upptäckte Motorhead. Det känns som ett band som har funnits där så länge man kan minnas. Det har aldrig varit något så här jättefan, men man har ju alltid tyckt att det varit bra. Så man har mest lyssnat kanske på de lite mer kända låtarna, så jag har väl inte knarkat Deep Cuts kan jag säga direkt när det kommer till Motorhead. Och faktiskt så såg jag dem bara en gång, och det var sista gången de spelade i Sverige då, så att jag var sen på bollen kan man lugnt säga. Men det var, kändes jäkligt bra ändå att ha fått se dem en gång med den sättningen som var den mest långvariga, var det väl ändå, med Phil Campbell och Mickey D då. Och som sagt, det var ju bara några veckor innan Lemmy lämnade in då.
Precis.
Så ja, nej, men det kändes ändå bra, sett ett ikoniskt band. Och sen såg jag faktiskt, vi pratade om det här i intervjun sen, att Phil Campbell med sin band Bastards Sons gör ett Motorhead-set Och det var på Sweden Rock i år. Så det var och kollade in och det tyckte jag var riktigt bra. Man får ta det för vad det är. Det, liksom, det går ju inte att säga att det här ska på något sätt ersätta Motorhead, utan det var en hyllning till Motorheads låtar helt enkelt. Och de kommer undan med det fel uttryck, men det kändes som att de gör lite sin grej av det. Han har ju definitivt befog för att lira de där låtarna såklart. Och sen har de ju en annan sättning. Det är liksom inte någon power trio där basisten sjunger, utan han som är sångare, han sjunger bara, det är två gitarrer och så vidare. Så det blir lite annat stuk då. Så att, nej, jag tyckte det var grym setlist var det. Alla låtar man ville höra i princip då. Och Silver Machine hade de dammat av med. Bara det. Så det var ju en kul grej då.
Så, jag hade ju lite Motorhead-koppling också. Jag var ju så på Scorpions med Mickey D bakom trummorna. Och, alltså han har ju sjukt jävla driv.
Ja.
Det är, så han gör ju mycket, precis som han gjorde för Motorhead, gör ju mycket åt Scorpions så att, att det svänger så pass mycket som det gör. Och rockar fortfarande trots att de är 1000 år gamla.
Nej, och så var det även när jag såg den här sista spelningen med Motorhead då, att det var ju Mickey D som var definitivt den som höll uppe energin då. Jag menar, Lemmy var ju svårt sjuk, så var det så konstigt, och Phil Campbell, han var väl lite så här halloj, han har ju en sån stil på scenen då. Men Mickey, vilket jävla driv alltså, det är faktiskt otroligt. Så det är kul. Ja, någon som har lyssnat betydligt mer på Motorhead och sett dem betydligt fler gånger än oss är ju Niklas Kleist, eller Klaja som han heter, eller kallas. Och det ska vi strax höra mer om. Och det blir ju vårat andra avsnitt med gamla Norrköpingsbor bara.
Ja, faktiskt. Faktiskt.
Faktiskt avsnitt ett när vi snackar Judas Priest med Micke Komo. Då var det Norrköping för hela slanten.
Ja, och nu har vi ändå 30 avsnitt. Det har vi gjort en resa. Vi har haft diverse ljudproblem genom åren.
Ja.
Och genom åren var det 19 vi släppte första.
Ja. Jo.
Så det är ändå 4 år sedan och 30 år sedan. Det är inte så jäkla många.
Nej, det är inte ett i veckan, så kan man väl säga.
Men
det kommer.
Det finns guldkorn där.
Det gör det, absolut. Ja, när ska vi kasta oss in i snacket med Klaja?
Ja, men det tycker jag.
Mm.
Då hälsar vi Niklas Kleist välkommen till Patchtrollen, eller Klaja ska vi väl kalla dig för.
Det stämmer det. Tack så mycket och trevlig kväll på nationaldagen.
Precis, den är ju idag. Har
ja.
Du varit ute med någon flagga?
Nej, jag firar lite lätt så där med mina söner, lite kaffe och lite sådär då, men inget speciellt. Får vi se om det blir någon öre ute på krogen ikväll då, möjligen. Det lutar åt.
Ja. Och min namne, har du firat nationaldagen någonting idag då?
Väldigt lite. Jag var lite bakis sen igår egentligen.
Så firade han igår.
Ja. Så, jag var med redan på tolvslag om man säger så.
Ja, det är bra.
Så, härligt.
Men det hade varit ett glas vin i alla fall. Vi skålade med lite till maten och mer än så blev det inte. Så, nej, men måste ju ladda upp inför Motorhead-snacket.
Ja, nej, det hade ju inte Lemmy nöjt sig med då. Ett glas vin. Där hade han surnat ihop direkt.
Ja. Ja, som sagt, Motorhead ska vi snacka om idag och ditt brinn runt bandet i fråga. Men om vi börjar lite från början med din musikaliska resa. Vad var det för musik som spelades i barndomshemmet?
Oj, Elvis, ABBA och det ska ju, alltså på båda de punkterna så så hade jag ju Lemmys medhåll. Det var ju någonting att lyssna på själv också. Sen var det ju Kiss som jag upptäckte själv, och Kiss 70-tal har väl alltid hängt med för min del. Sen idag är det väl inte så roligt längre, till skillnad mot den stora upptäckten lite senare då, som var Motörhead, som visade sig vara kvalitativt, tycker jag, från början till att Lemmy la sig ner och åkte vidare någon annanstans.
Det är kul det där med Kiss, ska bara flika in att jag vet inte, har vi någon hit rate på att Kiss som inkörsport bland den här poddens gäster?
Typ alla.
Ja, det är kul.
Men så är det, ja, faktiskt. Det kan jag tänka mig.
Ja.
Hur, vad var det som träffade Motörhead? När hörde du dem för första gången? Minns du den?
Det var genom ett tv-program som jag har för mig hette Rock Out. På den tiden, nu ska vi se, det här måste ha varit 1980-1981 någonstans. Jag tror programmet hette Rock Out, och de sände en livekonsert. Det var, förbandet var ett kvinnligt band som heter Girls School, bara tjejer. Jäkligt bra också. Jag gillar dem här. De körde fyra låtar och så var det ett gig på en halvtimme med Motörhead, och det glömmer jag aldrig. Där var jag fast. Det var en musikalisk upplevelse utöver det mesta, och även visuell sådan då. Och det är viktigt med det också, tycker jag.
Definitivt, och coolt att det var en livekonsert du fick se för första gången. Så, jag menar, då kommer ju smutset lite fram i deras musik, lite mer än på skiva.
Exakt, inte bara det, utan jag skulle väl också vilja säga, vad ska vi säga, känslan i musiken, ärligheten i musiken. Vare sig det häng eller sväng eller driv, eller som man som trummis ofta pratar om, och ja, i övrigt också mycket, men nej, de fångar mig med väldigt bra låtar, tycker jag. Och en ärlighet i musiken, och hela den här imagen med, ja, att se ut nästan som några slags cowboys, eller ja, som de gjorde på Ace of Spades-plattan då, ja, som blev den första platta som jag givetvis köpte, så som för många andra Motörhead-fans.
Vilken skiva var aktuell då när du upptäckte dem?
Det var Ace of Spades som man hittar på stan då. ja, man letade upp den i skivbackarna, och i Norrköping då på den tiden så hade vi någon innovativ människa som hade en form av videospelare och spelade lite videos, och då fick man ju också se ibland på stan, om man hade tur då och vänta tillräckligt länge, så fick man se ännu en video med Motörhead. Och det var på just låten Motörhead då, så att det var också någonting man väntade på.
Ja, det är alltså det är en helt annan tid nu med att få tag på saker i den digitala världen som är nu. Men minns du de första sakerna du skaffade med Motörhead? Var det Ace of Spades-skivan eller?
Ja, det var ju vinyl. Det var det. Ace of Spades-skivan, och en kompis spelade in på kassettband No Sleep Till Hammersmith då, så det var ju nästa steg. Och så skulle vi väl, jag, mor och far och bror, åka på ut på landet och bo där över sommaren, och då spelade jag in Ace of Spades på den andra sidan, så att jag hade Ace of Spades och No Sleep Till Hammersmith på ett sånt här C90-band då, som var 45 minuter på varje sida då. Och det där bandet gick fram och tillbaks hela tiden. Så morsan, som är borta nu, hon kunde också de där Motörhead-låtarna, speciellt Ace of Spades.
har du bandet kvar?
Nej, det föll nog isär. Jag tror snarare att det pulveriserades till slut.
Minns de alla låtar på båda skivorna fick plats på en sida? Eller var det så här klippt i sista låten? Man minns inte exakta klippet.
Ja, nej, det finns... hela skivorna gick in i alla fall.
Ja, okay.
Föredömlig längd helt enkelt. Under 45 minuter. Det är perfekt.
Precis, så är det.
Kommer du ihåg vad första plattan kostade som du köpte?
Nej. Mm. Nej. Det är för länge sedan. Men det var ju i alla fall hälften av vad det kostar idag.
82 där runt omkring. Det kan kosta 52-54 spänn och sånt.
Ja, jag kan tippa på det. Men det är... Ja, nej, det är för långt borta. Och vad ska jag säga, en annan faktor som spelar in då, det var ju att ofta så fick man ju de här skivorna när man fyllde år eller till julklapp. Sen de senare skivorna, då började man tjäna sina egna pengar och fick betala själv då.
Hur var det med, när du kände att det här är liksom saker jag vill följa och börja samla med? Vad var det första samlarsaken som du skaffade? Eller som du fick tag på?
Nej, men det börjar väl... Alltså Motörhead följde jag ju hela tiden och man upptäckte andra band. Men jag köpte ju alltid deras skivor och man köpte singlarna, för då kunde man få någon extra låt som inte var med på plattan. Men t-shirts på den tiden var ju väldigt svårt att få tag i Sverige. Tidigt 80-tal. Så det var ju först framåt 87 när jag såg dem live första gången som man fick en smak av, vad ska vi säga, merchandisen i alla dess former. Och när jag såg dem då, ska vi säga 87, ja, i Fryshuset i Stockholm, då köpte jag ju flera saker, eller så mycket jag kunde. Typ t-shirt, turnéprogram och alla sådana där saker. Då.
Hur var den upplevelsen då? Du har ändå följt dem i några år och sen äntligen få se dem live första gången.
Då som 20-åring, med andra ord rätt så gammal ändå, så var det ändå nästintill skrämmande, för det var så jävla högt. Precis som man hade hört att det skulle vara. Jag tänkte att det här är ju sinnessjukt. De kan inte spela så där högt. Ja,
för då hade man heller inga öronproppar vad jag minns i alla fall. Så nej. Det var bara genomlida.
Ja, och det fanns ju absolut inga sådana här decibelmätare eller begränsningar då. Utan det var, på den tiden fick Lem göra som han ville. Och det gjorde han.
Det brukar väl vara dem och Manowar som kommer upp i de där sammanhangen när vi pratar högsta decibelnivå på rockkonserter. Det finns säkert andra som har överskridit det där med råge idag. Det vet jag inte, men det var de två banden väldigt ofta när det pratas om vilka spelar egentligen högst av alla.
Ja, jo, men det stämmer ju. Pratar vi 80-tal så är det ju definitivt så. 70-talet, då var det ju mera The Who, Deep Purple ett tag och lite sådär. Mm. Men absolut, så är det.
Är decibel någonting man pratar mycket i med Motörhead-kretsar?
Absolut, det var viktigt för Lemmy och det sa han ju till mig flera gånger, och det var ju någonting han stoltserade med livet ut, att ja, det ska vara högt. Ja. Det ska kännas. Och det gjorde det. Det gjorde det verkligen. Ja.
Hur var, har du några andra minnen från den spelningen? Satse.
Nej. Det var väl mycket snack runt omkring den plattan som hade kommit då. Det här var ju 87, det var ju rock'n'roll-turnén då.
Yes.
Var väl en del människor som var lite besvikna på den plattan. Phil Taylor var tillbaka och en del tyckte att Orgasmatron var bättre plattan som kom innan då. Och det vart jag lite sur och förbannad på då, för jag var ju bara envis Motörhead-fan och jag tycker väl att den plattan Rock'n'Roll då var lite orättvist behandlad. Det är väl mest det minnet, just snacket innan man hade med några halvdryga stockholmare, men nej, annars minns jag det bara som en första upplevelse att se bandet. Jag var väldigt nöjd, trots att jag kanske tyckte att det var lite kort spelning. Låg väl på runt någon timme.
Och jag tittar på setlist här, han spelar 17 låtar, ser jag här.
Okej, okay, ja. Det gick ju väldigt fort då. Problematiken var väl att Phil Taylor, trummisen då, var ju rätt märkt av... han hade ju kommit tillbaka till bandet då. Så det här var ju hans andra session i Motörhead. Och han var ju lite trött och sliten efter sin första session. Så att det var ju en väldig omställning när man senare fick se Motörhead med Mickey D. När de spelade typ en och en halv timme istället. Och medan Phil Taylor kanske orkar med Ace of Spades och Overkill mot slutet, så kom Mickey D med i bandet och då spelade Motörhead en halvtimme längre. Och då var det snabba saker som Iron Fist, Ace of Spades, Bomber, Overkill, alltihop på slutet. Och det gick fort. Så det blev ju en helt annan grej med Mickey D. Han orkade ju mycket mera.
Ja, han tog en otrolig energi.
Ja, verkligen.
Han har en förmåga att föra in dig i alla band han spelar med. Ja, tycker inte minst på Scorpions numera. Då. Det har ju blivit en rejäl vitamininjektion.
Oh ja. Nej, men han har ju en jäkla spelglädje. Trevlig snubbe överhuvudtaget. Och brinner ju för det han gör. Och det märktes. Men som Motörhead-fan då, när jag fick reda på att Phil Taylor var ute ur bandet, då var jag jättebesviken. Och jag var ännu mer besviken att Mickey D hade blivit vald. Det tyckte jag inte alls om. Nej, Mickey D kom från Docken, som jag tycker är ett skitband. Han spelade med King Diamond, som jag tycker bra om, men jag tyckte han var för mäckig där, så jag tänkte, fan, ska han funka i Motörhead? Nu ska vi se, det var väl så MTV skulle släppa deras nya video då från kommande plattan Bastards, och det var låten Burner. Och han visade ju rätt snabbt vart skåpet skulle stå, så han fick mig på bättre tankar rätt så fort där. fantastisk platta. På
vad du tyckte när Robo kom in i bandet?
Helt okej, faktiskt.
Ja.
Jag saknade ju Fast Eddie väldigt mycket. Han hade ju en väldigt snygg och bluesy stil, trots att musiken gick fort. Och var ju väldigt viktig i Motörheads låtskrivande, men nej, jag tyckte plattan Motörhead gjorde, det vill säga Another Perfect Day, var väldigt bra med Robbo. Underskattad skiva. Den var... den fick mycket skit då, och det håller jag inte med om, det är synd, för den är jättebra. Däremot Robbo som person i bandet och visuellt så där, det är väl inte lika roligt.
Ja, han hade lite annan look, kan man väl lugnt säga.
Ja. Ja, det kan man säga. Och det var ju inte Lemmy så glad i. Han tyckte att han kunde se cool ut, som han gjorde med Lissy. Och Lemmys vänner i en viss MC-organisation tyckte ju inte så mycket om Robbo. Så de sa, hey, let's kill him. No, please don't, sa Lemmy.
Ja, och de lyssnade uppenbarligen.
Ja, han fick vara. Nej, så jag har inget emot Brian Robertson, absolut inte. Han gjorde sitt, men ja, lite träd visuellt så.
Vilken är den bästa eran enligt dig i Motorhead?
Jag tycker inte, för min del så kan jag inte säga så. Jag får nog säga flera eror i så fall, och då måste jag ju precisera mig till
Lemmy. Hur delar du upp er?
Ja, men alltså Motörhead har ju haft 10 medlemmar genom årens lopp, så att i så fall givetvis den klassiska line-upen då. Lemmy, Eddie och Filthy. Mm. Och på andra plats, eller delad på första plats, det beror nog på dagsform eller humöret, så Lemmy, Mickey D och Phil Campbell. Sen har ju de övriga lineupsen sina tjusningar. Jag menar, de var jävligt bra med Pete Gill på trummor också. Under de åren. Jag saknar ju givetvis Wurzel på gitarr också. Det var en bra låtskrivare för Motörhead. Och Lemmys bästa band. Vad ska jag säga, Lemmys bästa vän i bandet. Det har de ju alla pratat om. Så att, ja, så ser det ut.
Du berättade lite att du har träffat Lemmy och grabbarna i Motorhead några gånger. Och, kan du berätta om någon gång som har liksom satt sig fast mest i minnet på det?
Ja, jag träffade ju Lemmy 89 på Göta Lejon, och sen dröjde det ju 10 år. Då träffade jag ju Lemmy i Himmelstalundshallen i Norrköping. Först träffade jag Mickey D, sen en väldigt hög Phil Campbell. Och sen en väldigt bakfull och trött Lemmy, som sa att han kommer tillbaka som ja, en kvart. Han kommer tillbaka efter en halvtimme och var jättepigg och glad och så frisk ut igen.
Så det kan bli.
Ja, så det kan bli.
Han hade tagit en liten napp förmodligen.
Ja, ja,
precis.
Men just det mötet var ju fantastiskt kul. Eftersom han var fruktansvärt trevlig, intelligent. Vi pratar rockhistoria, krigshistoria, hade samma smak i mångt och mycket. Han kom väldigt bra överens, tog och skrattade och pratade, och han tyckte att ja, vissa saker jag ville autografera det som senaste liveplattan då, som heter Everything Louder Than Everything Else. But it's not the first copy you got. You got the vinyl edition and the special edition and so on. Yep, so yeah. Yep. I used to be that myself, you know, but with the Beatles. Så det var ett fantastiskt möte på ett par timmar backstage. Jag fick öl och whisky och ja.
Hur kom det till att du kom dit? Det är ju inte alla som liksom kan bara kliva in backstage.
Nej, det stämmer ju. Och där hade jag väl faktiskt, dels hade jag flytt och sen var det väl envishet också, för jag tänkte, jag menar, nu är Motörhead i min hemstad, jag ska träffa dem, så är det bara. Men framåt eftermiddagen där så jag var in och såg soundchecks med alla banden, både Dio, Manowar och Motörhead. Och sen skulle de köra ut folk som inte hade där att göra. Och då hade jag turen att känna, nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad han heter, gitarristen i Lion's Share som var förband till alla tre då. Den här snubben, jättebussig snubbe från Stockholm då, han gav mig ett backstage pass. Mm. Och okay, på den vägen var det.
Ja, oh, nice.
Ja.
Och sitta så länge också, det är fantastiskt. Det kändes väldigt bussigt.
Ja, det var... Vi stod, vad ska vi säga, på backstageområdet i närheten av cateringen väldigt länge och prata och ja, hade kul helt enkelt. Och jag hade väl till och med lite hembränt med att fråga om Lemmy ville ha, men de menade på att sen den där nollandsturnén vi gjorde i mitten på 80-talet, så nej, det där smakar skit, det får du behålla själv.
Där gick gränsen. Norrlänningarna presenterar sig.
Precis, men det där tyckte han var jätteroligt. Jag sa i alla fall att ja, fast det här är mycket bättre än uppe i Norrland. Men nej, du får whisky av mig istället sen. Drick inte det där, tyckte han.
Ja, det var ju ett riktigt coolt möte ändå. Det är inte, alltså backstage brukar ofta sanda bara med tjena, tjena, hej då. Otroligt häftigt.
Ja, och jag ska väl faktiskt tillägga att det blev faktiskt ännu mer udda efter en stund. För att Lemmys drink tog slut och cigaretterna tog slut. Och då sa han, wanna come back to the, till rummet då, så att säga. Motörheads personliga rum. Mm. Så vi gick ju in dit och jag fick en drink och så visade han sin jacka. Med en massa patches och grejer på sånt där som vi hårdrockare tycker mycket om. Och helt plötsligt sliter han upp basen och sätter upp benet mot en av de här bänkarna och börjar spela på någonting som senare kommer bli en låt från, nu ska vi se, 2000 års platta We Are Motorhead. Den stod han och spelade för mig live i omklädningsrummet då, så att säga.
Sweet, coolt.
Ja, det är lite udda. Det är en sån här sak man aldrig glömmer. Och det har jag faktiskt foton från också.
Ja, men du träffade honom flera gånger. Och ja. Kom han ihåg det sen när ni resterade gången när du träffade honom?
Ja, det gjorde han ju faktiskt. Och jag fick ju något smeknamn där. Och jag är ju rätt så lång då, 1,92. Så då sa han, oh, it's you again, the tall bastard from Sweden. Den långa jäveln från Sverige, det var jag. Det var ju vad han sa till mig, nu ska vi se, vad blir det, 3 år senare när jag träffade honom i Värmekyrkan i Norrköping då. Då var ju The Tall Bastard från Sweden och så fick jag en t-shirt och han inspekterade mina patches och badges och ja, lika trevligt som vanligt.
Ja, coolt. Hur många konserter hann du med?
33 stycken.
Bara i Sverige eller även i utlandet?
Faktiskt bara i Sverige. Mm. Jag hade väl önskat att det hade blivit mer, men ja, det finns alltid folk som är värre och har mer pengar, brukar jag säga. Men,
ja,
så är det. Men
33 är ju jävla imponerande.
Det är bra. Hur många var i Norrköping då? Det var de två du pratade om, eller gjorde de ytterligare spelningar i Norrköping?
Nej, i Norrköping det var Himmelstalundshallen och Värmekyrkan då. Sen var ju mycket givetvis i Stockholm och några i Göteborg, men några gånger där på 2000-talet, kommer inte ihåg, 04, 06 där, de turnéerna, då såg jag dem både i Stockholm och Göteborg. Med lite andra fans som man träffade oss där. Så att, det var ju skitkul, det var ju sån här helger som man levde för. Ja.
Hur är communityn runt Motorhead? Eller vad då?
Nej, fantastisk gemenskap, det måste man ju säga. Det går ju aldrig över. Jag har ju fortfarande kontakt med folk över hela världen. I synnerhet och genom fanklubben som heter Motorhead Bangers. Och den är man ju med i på livstid, får man ju säga. Men nu släpps det ju ingen medlemstidning längre tack vare att organisatören och chefen för klubben då, Alan Burridge, är ju död sedan ett tag tillbaks då. Men det är ju det som är trevligt med sociala medier idag, att man kan umgås på forum och prata och visa grejer och ja, prata om vad man senast har hittat för något vad det gäller merchandise eller vinyler eller bootlegs eller ja, whatever helt enkelt.
Ja. Du berättade innan vi började spela in att du samlar på vinyler, vilket är såklart väldigt intressant för vår del. Vi pratar mycket vinyl själva. Hur är priserna på alltså, de vanliga officiella vinylerna? Hur ligger de för Motorhead?
Ska jag vara helt ärlig så har jag faktiskt inte jättekoll, för att jag är ingen jättefan av vinyl längre. Vinyl var det jag köpte då, när det var det enda som fanns tillgängligt.
Ah, ja, okay.
Bättre än kassettband, så att vinylen var det som gällde. Idag så kom jag över vinyl, så köper jag det, men CD och sånt, det ligger mig faktiskt varmare om hjärtat, trots att jag är lite äldre. Och borde kanske vara lite retro och sådär, men nej. Det som nu jag och många ser fram emot den här, de ska ju släppa ett gig nu från Montreux Jazz Festival 2007.
Just det.
Och den väntar man ju på med spänning, för att det är mest, vad ska jag säga, det halva gigget har funnits till hands i DVD-form då. Men nu släpper de hela som livekonsert, alltså hela gigget som CD och vinyl då. Men jag föredrar CD:n där.
Okej, okay, är det en del av det här Lost Tapes eller är det Lost Tapes?
Nej, det är det faktiskt inte. Det här är en annan typ av release, men det är också ett intressant kapitel. För det finns ju mycket att hämta där.
Ja, Malmö-konserten, jag vet inte vilket år det var, men den vet du, såg jag på en skivaffär, var det stod och fingrade på, men det var aldrig att jag köpte den.
Ja, just det, det var väl runt 98 eller något sånt där, va?
Ja, Snake Bite precis.
Turnén där omkring. Det är ju också, vad ska jag säga, det var ju en väldigt bra turné med väldigt mycket kul äldre låtar i setlistan då.
Mm. Men de har väl varit så frispråkiga med att variera sin setlist, tycker jag.
Ja, oh ja. Så har det varit, det tycker jag. Det var väl lite grann så där de allra sista åren när Lemmy blev gammal och sjuk, men det är inte så konstigt att det liksom inte händer så mycket då var man ju glad att han, ja, att han kravlade sig upp på scen och var så jävla envis ändå, så då, det kunde bli någon låt som byttes ut, men vad ska jag säga, från att Mickey D kom med, så hela 90-talet där, 95 till 2005 är ju väldigt mycket förändringar i setlisten, tycker jag. Mycket gammalt kul som dyker upp, och de kör ofta flera låtar från aktuella plattan och så vidare. Så.
Ja.
Var du på det sista gigget där förresten? Det sista Sverige-gigget?
I Stockholm, ja. Jag var på båda de sista, både det näst sista som var Örebro, tror jag, Metal Town eller något sånt där. Det var väl under sommaren där. Då var han ändå rätt så...
Var det Metallsvenskan kanske?
Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Det var ett jäkligt bra gig.
Mm.
Framåt Stockholm där så... Ja, så förstår man ju att det här är sista... Eller bland de sista gångerna man ser, för då var han sliten. Alltså. Mm. Trots att det ändå, alltså det var ju ändå ett väldigt bra avslut. Jag menar, han skulle åka hem och hinna fylla 70 då. Det visste man inte då, men det hann han ju med i alla fall. Och det här var ju Motörheads 40-årsjubileum, så det var ändå... alltså hela upplägget var ju superbra tycker jag. Liksom. Det var Girl School, Saxon, Motörhead, bara tre kompisband. Mm. Och väldigt på... snygg... väldigt snygg show med öppningen med Bomber och... de hade ju hela bomberiggen med sig och allt sånt här. Så att, ja.
Jag kommer ihåg, jag såg den själv och jag tyckte också att det var helt okej. Men han såg verkligen tärd ut. Så det gjorde lite ont att se honom. För man såg verkligen hur han kämpade. Han var riktigt rejält sliten. Så jag får med att jag skrev någonting sånt där. Jag recenserade den konserten att det här var nog sista spelningen i Sverige i alla fall. Ja. Och det blev det ju. Men det var lite mothugg på den recensionen. Lemmy kommer aldrig dö. Han kommer att överleva oss alla.
Ja. Jo, jag håller med dig. Det var väl det som folk sa. Det var väl så man tänkte och önskade att det skulle vara. Men det vet man ju, så funkar det inte.
Nej.
Och det syntes ju, precis som du sa själv. Leveransen var ju inte riktigt 100 sådär. För att vara nästan 70 år så var det ju helt okej, men han var trött. Så var det.
Ja, och det livet han har levt sedan 60-talet egentligen är ju ett under att han... Att han står på fötterna är så sent ändå, när han är 70. Så, när jag var på backen och såg Motörhead när det var första gången Lemmy klev av.
Ja, just
det. Han klev av efter typ, kan det ha varit en halvtimme, något sånt. Bad om ursäkt och sen att han inte klarade av det mer. Och då var det liksom... och sen fick de ställa in Metal Town i Göteborg samma sommar. Men sen kom de tillbaka, jag tror det var året efter eller två år efter, till backen också. Och då börjar man känna att liksom, nu börjar det liksom bana ut för. Det var inte alls samma energi på honom, och det, vilket är helt okej såklart. Men man kände också att konserten faktiskt inte var speciellt bra ens. Nej, så, med tanke på vad man tidigare hade sett med dem.
Ja. Så. Jo, de sista giggen som jag såg i alla fall, Örebro där och Stockholm, då var jag ändå nöjd och tycker att de fick ett medelgott betyg av mig då, för min egen del. Absolut. Man märkte ju att någonting hade hänt och att han inte mådde som han hade gjort. Det var ju klart.
Mm. Under alla gånger du har träffat bandmedlemmar, har du fått några coola saker?
Som jag sa då, 2002 i Värmekyrkan så fick jag ju tröjor och lite knappar och grejer av Lemmy. Allihop har ju alltid varit väldigt schyssta vad det gäller att ställa upp och signa saker, så jag har ju massor av plattor och CDs och grejer och till och med foton från tidigare möten signerade av både Lemmy och Mickey och Phil. Så mest av allt är väl den där t-shirten från 2002 i Värmekyrkan då, som sitter som ett trevligt minne. För att han hojtade till Dave där som hade hand om merchandisen och sa att Dave, give him that one, och peka på en t-shirt, och så sa jag t-shirten var då en Bastards-tröja, för han var väldigt stolt över den plattan och tyckte inte att den blev promotad speciellt bra, och det håller jag med om. Men då sa jag till Lemmy att jag såg dig, eller jag såg Motörhead jag såg Motörhead tre gånger på den turnén, så jag köpte flera tröjor. Och han bara skrattade och så, all right, which one you want then? Och så pekade jag på en annan tröja, den där. Ja, Dave, give him the red one. Och så fick jag den där tröjan istället. Det är sånt där härligt minne när man liksom, hur förstående och ja, skön snubbe han verkligen var.
Mm. Det kändes alltid som ett väldigt fansnära band. Man var väldigt mån om sina fans och kom gärna ut och prata och sådär. Så
det, det var en
sånt kul. Riktigt.
Ja. Fantastiskt.
Vi har sett en bild på, du skickade ett foto på där du har en del prylar. Det här har liksom ett dedikerat musikrum hemma, eller hur ser det ut?
Ja, nu är det ju så att de bilder ni har sett, de tillhörde när jag var, eller det är från en svunnen era när jag var gift. Nu är jag singel. Det är ju viktigt att säga igen att jag är singel då. Så jag bor i en liten etta nu. Det är lite trängre, men det är lika mycket Motörhead upp överallt i alla fall. Och allting i den samlingen finns kvar. Så är det med det.
Så nu är det inte bara ett musikrum, utan det är en hel musiklägenhet.
Ja,
Motörhead-lägenhet till och med.
Det kan man nästan säga, ja. Jag har till och med haft hantverkare här efter ett, ja, eller kring ett stambyte av badrummet som sagt att vad fan, är det inte du som har en massa Motörhead-prylar? Jo, har jag träffat dig? Nej, men det har jag hört talas om. Får man titta in lite? Jo, visst. Det går bra. Så
det, är den kul att, det är alltid kul att träffa folk som liksom förstår. Som uppskattar liksom, där man, det finns ju faktiskt de som inte bryr sig ett jävla skit om det. Så
ja,
vet vi själva med våra grejer.
Ja. Så är det. Så är det.
Jag tänkte på det här med Merge och Motörhead. Det är ju ett av de här banden som har liksom exploderat åt alla möjliga håll. Nu vet jag inte hur mycket bandet, de som är kvar i bandet då, eller kvar i livet ska jag säga, som Mickey D till exempel är involverad i det. Men jag tänker att du kan hitta liksom badbyxor med Motörhead på H&M, du kan hitta grillkrydda med Motörhead, alltså det finns ju hur mycket som helst. Hur ser du på det? Köper du alla de prylarna eller tycker du att det där, nej, nu är det lite too much kanske?
Jag säger så här, jag vet att det är Mickey D som håller på med det där. Och det stör inte mig, men jag är selektiv i samlandet nu för tiden. Givetvis så är det mycket mera, vad ska vi säga, lite äldre saker som betyder mest för mig. Sen kan det väl vara kul att köpa en och annan grej. Jag menar, en barbecue-sås, ska jag grilla, så vad fan, då kan jag väl lika gärna köpa Motörheads barbecue-sås istället för något annat. För då får jag ytterligare en pryl till samlingen så där, ja, per automatik. Men visst, lite overkill då. Kan det väl vara, men jag säger ingenting om det. Mickey D gjorde mycket för Motörhead, och att han drar in lite pengar till sig själv och Phil Campbell och så där, det, nej, det bryr inte jag mig om. Det är hans business. Men för mig är det mera lite äldre grejer, och det är väl kanske därför jag inte köpt alla de här tyngsta boxarna som har kommit, för att många av de där grejerna i de här boxarna som har kommit, till exempel den här 1979 som då handlar om Overkill och Bomber eran. Där köpte jag bara de två, eller den CD:n som kom, istället för att köpa den där jättedyra boxen, för att i stort sett alla de här grejerna som följde med i boxen, de har jag redan.
Ja.
Så vad ska jag köpa de här sakerna som är nypressad och nytryckta för? Det ger inte mig någonting. Det som var spännande och som är spännande med de här väldigt feta boxarna som har kommit, det är ju att de släpper vissa gigs.
Ja.
Det är ju kul när det är ny musik, och att de dessutom har masterat till dem och mixat till dem så gott det går, så att det låter rätt bra. Så att ja, men det är musiken som är det viktiga.
Ace of Spades-boxen är cool. Med patronbältet och
Ja, jo. Den är cool, men jag var nästan mer förtjust i när de släppte No Sleep till Hammersmith-boxen. Med alla de giggen, de tre giggen som No Sleep till Hammersmith i hopklippt. Den tyckte jag bäst om. Iron Fist, ja, den boxen var ju så där. Det var ju också sånt jag hade allt, till och med livekonserten innan. Så att vi får väl se vad som händer nu, för jag är rätt så övertygad om att det kommer en box kring Another Perfect Day. Det har ju stått på sociala medier också att det ska meddelas att någonting ska släppas, och jag tror det är den. Vi får se.
När släpptes den?
Iron Fist eller Another Perfect Day?
Another Perfect Day.
Nej, den är inte släppt.
Utan, men när släpptes originalskivan?
Jaha, 83.
Var 83, va?
1983.
Så den borde ligga i tur egentligen då?
Ja, exakt. Mm. Precis.
Just det, de har ju faktiskt.
Men det är boxarna som är den stora grejen som man vill ha och sukta efter. Eller finns det några andra så här riktigt coola grejer som de har släppt som mer merge? Jag tänker att man har ju kanske rockvärldens coolaste logga. Så det är dukat bord för att göra riktigt häftiga prylar.
Ja, nej, men som jag sa, just den här Montreux Jazz Festival-CD:n är väl det som jag suktar efter mest nu. Sen, ja, vad det gäller merch som vi pratar om, så av alla turnéprogram så är det ett japanskt turnéprogram från Iron Fist-turnén som jag saknar. Ett enda. Och det ser man ju ibland på eBay och ja, några andra ställen, och det är ju väldigt dyrt. Men ja, det finns alltid någon liten grej så där som man inte har.
Så. Ja. Som Lemmy säger, the chase is better than the catch.
Ja, ja, men det är lite så faktiskt. Sen, eftersom vi också har pratat en del om Another Perfect Day. Nej, men det är lite kul med merch från den eran eftersom den blev så kortvarig. Det var liksom ungefär ett år som Robbo var med. Så att jag har ju lite patches, tygmärken och till och med sådana här bildtygmärken från den turnén som är, ja, som är väldigt trevliga att ha. Turnéprogrammet därifrån också, det är kul. Så att ja. Nej, men det är lite coolt. Speciella saker.
Har communityn get-togethers och samlingar fortfarande?
Ja, det är ju mycket sånt. Men oftast handlar det ju om tyskarna gör någonting hos sig eller engelsmännen hos sig. Själv har jag inte varit iväg på något på ett tag nu, så att det är ett tag sedan faktiskt. Mm. Men vi får väl se hur det kommer att se ut på, ska vi se, vad var det, Skogsröjet. Då ska ju Phil Campbell and the Bastard Sons spela. Yeah. Och de ska ju spela ett Motörhead set, så att det,
coolt.
Det lutar åt den här sommaren.
Är de som tar arvet vidare på bästa sätt? Vi ser det.
Nej. Nej, jag ser det inte så. Nej, det finns inga som kan ta vid efter Motörhead. Det finns ju ett vidrigt band som jag inte rekommenderar för någon, som heter Samuel eller något sånt där. Med en basist och sångare som skär allting. Han försöker se ut precis som Lemmy. Jävla skitband. Sånt vill man inte se. Nej, det finns ingenting efter Motörhead. Att Phil Campbell hyllar det han har gjort med sina söner och ja, det är en hedervärd grej, en kul sak, men efter Motörhead, nej, det finns inget.
Jag vet, Micke D har ju gjort ett fåtal
Motorhead-gig med, åtminstone ett vet jag, med de här The Drippers, ett Göteborgsband som har kört ett Motorhead-set. Så. Men det är inget som du har sett.
Nej, det är ju sånt. Alltså, som jag uppfattat det så är det, vad ska jag säga, så, på så pass lite nivå också, så att det betraktar jag mera bara som en kul grej från hans sida till folk han känner, och ja, det är helt okej.
Okay. Mm. Ja, det var ju inget som verkar bli någon formell turné så, utan det är väl lite ströspelningar då, mest för att det är en kul grej.
Precis, precis.
Ja, han har väl att göra med Scorpions nu.
Ja, absolut. Absolut.
Han sitter, han är, känns inte som en kille som sitter så sysslös hemma.
Nej. Nej, men det ska man inte göra. Nej. Och vill jag ju berätta om mitt eget band Von Panzer. Vi finns ju på Facebook, Spotify och YouTube, och vi håller på med våran sjätte platta. Och då är väl tanken där att i digital form så blir det 9-låtars CD med min musik. Men på den fysiska utgåvan så ska vi ha en liten cover med just Motörhead.
Coolt.
Ja.
Vilken då?
Ja, det tänkte jag hålla hemma tills skivan kommer faktiskt.
Vi får vänta och se.
Ja.
Ja,
den är färdig och inspelad, och den känns väldigt bra och kul att köra sin, vad ska vi säga, sin stil på den. Tungt är det i alla fall, så jag tror nog Lemmy hade gillat det hela.
Vad heter det? Men då får vi lägga ut en, då får vi lägga ut en blänkare om det, så det bara länkar till Spotify-sidan. Har du någon hemsida också?
Nej, den tog vi bort, för det är inte så många som använder hemsidor längre. Okay. Så att vi finns på Facebook istället.
Ja, ja.
Så att jag brukar.
Det är klart vi länkar till det. Men du hade även spelat i ett tributeband, Motörhead tributeband då.
Ja, just det. Det var länge sedan med några kompisar, men det var roligt. Man spelade på en del hojfester och ja, det var kalabalik. Vi kallade oss Speedfreak.
Ja, bra namn.
Ja, faktiskt. Jag, Rickard Sid och Oskar Kjell löpte amok på, ja, vad körde vi, en 10-12 Motörhead-låtar, och det var uppskattat.
Det är många som gör bra Motörhead-covers tycker jag.
Oja,
ser du, vad heter det, Brasilianarnas Sepultura och Gaspatron.
Ja, just det.
Som
Sodom har gjort.
Ja.
Ett par stycken till och med. Precis. Ace of Spades och Iron Fist. Och...
Precis. Nej, men Sepultura som jag pratade om, det är, jag intervjuade sångaren för något år sedan, och han sa att när de är nere i Brasilien, de kan inte köra en livekonsert utan att måste spela den, för det är liksom deras absolut största hit.
Oj, okej.
Så det är
främt.
Way to go och Gaspatron.
Ja, ja, cool. Fantastisk låt och platta också.
Ja, verkligen.
Hur var de på covers själva då, tycker du? Motörhead.
Nej, men det finns mycket kul där. Det finns en hel del som jag inte så förtjust i, men nej, men det mesta, de gjorde ju mycket genom årens lopp. En del som singlar, en del på platta och sådär, så lite udda på sista plattan här då, Bad Magic, var ju Heroes med David Bowie.
Just det, den här.
Men den tyckte jag de gjorde jättebra. Mm. Tydligen var det ju ett förslag från Phil Campbell att köra den då. Och Lemmy var väl lite sådär, nej men kommer vi att göra den bra? Men det gjorde de verkligen. Jag tyckte den var skitbra.
Och någon anledning tänker bara Louie Louie.
Ja, precis. Mm.
Det är, den släppte de ju också.
Oh, ja. Ja, den är ju väldigt tidig. Och Train Kept the Rolling och sådana låtar. Det var ju lite mer sådär, ja, lite rock, rhythm and blues låtar där i början kring Fast Eddie och Filthy-eran.
Ja.
Nej, men även senare. Det, alltså, covers har ju alltid dykt upp och det gör det ju hos alla band. Det är kul helt enkelt att ja, vika av en stund och tänka tillbaka på vad man lyssnar på och vad man tyckte om en gång i tiden. God Save the Queen från We Are Motörhead. Den tyckte jag var cool. Jävla bra driv i den.
Likadant, låten Motorhead. Ser man den som en cover eller är, ser man den som en Motorhead-låt? Det var ju faktiskt Hawkwind.
Ja, fast det är ju en Lemmy-låt. Ja. Den gjorde han ju när han var med i Hawkwind. Så att, det var ju någonting han tyckte att ja, men den tar jag med mig. Det är ju min. Fast det skoja är att Silver Machine som är Hawkwinds jättehit, kanske enda hit då, även fast jag tycker om Hawkwind överhuvudtaget, men Silver Machine spelar faktiskt Motörhead live. Nu tror jag att de bara har kört den en gång. Jag kan ha fel där. Det finns kanske någon som kan tillrättavisa mig där, men jag vet att de har kört den en gång i alla fall. Och det gjorde de ju bra. Den är ju lite sådär samlarobjekt.
Ja, den skulle vara kul att höra med Motörhead just så vi får den lite smutsigare. För den var ju rätt polerad i alla fall i studion med Hawkwind tycker jag.
Ja, men som sagt, den har jag på botlägg med Motörhead.
Vi hade på tatueringsfronten då. Du hade ett gäng.
Ja, det har blivit en hel del. Det står Rock'n'Roll på magen och ja, Rock'n'Roll, det står ju både för deras platta och deras låt och ja, musikformen generellt sett då. Sen ja, jag har en hel högerarm med Motörhead på.
Bland annat, hela armen bara Motörhead?
Ja. Lemmys autograf inkluderad från 99 då.
Cool.
Ja, häftigt.
Och det skojar han ju lite om. För jag sa att I'm gonna tattoo it the first thing in the morning. Oh, it's gonna hurt like hell down there. Jag har det kring på insidan av handleden då. Och med tanke på att jag var jävligt bakfull också så ja, det gjorde jävligt ont. Men den satt ju där på 10 minuter så.
Hade du förberett det innan? Hade du bokat en tatueringstid ifall du skulle få en
fotograf? Ja, jag hade faktiskt gjort det. Jag kände ju folket i den studion, Lucky Seven i Norrköping, så vi hade snackat lite innan. Och, ja, den här personen sa till mig att ja, men det är bara att du hör av dig om det skulle bli så. Ja, det ska bli så. Ja, men då hör du av dig så fixar vi det. Och så vart det.
Hur långt det tog det? Tog det 10 minuter?
Ja, typ.
Ja. Så.
Så att, nej, det gick fort.
Jag skulle nog kunna göra det också om jag fick en autograf av min stora idol. Så.
Ja.
Lätt.
Absolut. Jag hade tänkt att göra det, men jag var inte lika bra på att planera som dig. Jag fick Jay Buchanan, en sångare i Rival Sons, han skrev på armen och så tänkte jag att där ska jag spara och så ska vi gadda in det där, men det var ju lite svårt att bara ad hoc hitta en ledig tatuerare dagen efter. Så att,
det är den lättaste.
Nej, så att jag tvättade bort den där med tårade ögon.
Ja. Jag hade ju till och med köpt en sån här spritpenna så att jag visste att det skulle sitta hyggligt då. Så att, ja, nej men den sitter där för evigt.
Ja. Men det är inga andra band som får vara med och samsas bland alla Motörhead-gaddningar då?
Ja, på andra armen så har jag ju Kiss och Thin Lizzy då. Och, ja. Så det är status quo också. Så att visst, man lyssnar på annat också. Men Motörhead är ju de genomgående favoriterna från alla år. Så är det. Just Lizzy var ju lite kul att prata med Lemmy om också. Eftersom han var väldigt god vän med Phil Lynott.
Ja.
Det var ju också en sån här sak som dök upp 99 då.
Hur, när du själv lyssnar på Motörhead nu för tiden, vilken era lyssnar du på just nu? Du skulle sätta på någonting idag?
Senast idag så hade jag mina barn hemma hos mig och de är ju väldigt musikintresserade och speciellt hårdrock då, så att vi satt faktiskt och lyssnade ett hårt på Kiss of Death med Motörhead. Så att den var väl den som gick senast, och just plattorna där omkring då, ja, det var jävla bra era med Mickey D just där. Inferno och Kiss of Death, två superbra plattor tycker jag. Starka album.
Du ska få återkomma om dem såklart. Vi brukar alltid be våra gäster plocka ut de fem bästa albumen, fem bästa låtarna och fem bästa konserterna med sin favoritgrupp i fråga. Men det där vet vi ju alla att det kräver sin betänketid. Så vi ska inte pressa det på dem här och nu. Utan vi får suga på det lite. Återkomma.
Ja.
Så tar vi det i show notes till avsnittet när det publiceras.
Ja, absolut. Nej, men det låter bra. Det låter jättebra.
Och lite bilder såklart från samlingen och gaddningarna och så vidare, så man kan frossa i allt det här härliga visuellt.
Ja, det ska vi fixa.
Mm, grymt.
Jättetrevligt.
Ja, det var det verkligen.
Verkligen. Ja. Stort tack för
att du ville vara med.
Stort tack för att jag fick vara med. Jättekul.
Jättestort tack säger vi till Niklas Kleist för han ville snacka Motörhead med oss.
Coola möten.
Verkligen.
Shit.
Suttit och hängt med Lemmy i flera timmar backstage. Det är nog många som är avis på.
Ja, verkligen. Fan, det där är ju en dröm för vilken hårdrockare som helst.
Ja, verkligen. Ja. Så jag faktiskt funderar på varför man själv inte var på de där spelningarna i Norrköping när det var så. Det är ändå... Man bodde i stan då och det var ganska lättillgängligt. Timmerstalundshallen, jag kommer ihåg det där med Manowar och Dio och sen att de gjorde en spelning i Värmekyrkan då. Men ja, av någon anledning var man inte där.
Nej. Jag hade redan flyttat då. Så,
kanske hade jag tvätttid eller någonting.
Jag kammade håret, eller jag var tvungen att tvätta håret.
Ja, vad händer annars då? Musiklivet.
Ja, jag var på Downtown Riot, den nystartade festivalen i Stockholm, som var väldigt bra festival. Här var ju våras nu. Så, och jag tänkte åka ner och se på Eldkvarn. De ska köra ju sin sista spelning, eller sista spelningar blir det ju, 25 och 26 juni, juli till och med.
Apropå Norrköping så sker det ju givetvis där, ja, i hemstaden, precis, för bandet.
Jag hade tanken att jag skulle gå och se på Megadeth också, för det hade jag gärna sett. Men nu kom semestern i vägen och vi åker dit till Öland istället. Så, och du var ju på Sweden Rock, dit inte jag åkte.
Nej, precis. Vi har ju betat av vår första Sweden Rock festival sent om sidor. Men nej, men det var bra. Det var jättebra. Väl arrangerat och en bra lineup får man ändå säga att det var. Det är inte så här superspännande högt upp i startfältet, men lite längre ner så finns det ju mer godis som kanske är lite unikt då. Men ja, Maiden är alltid Maiden. Så ja, det ska man ju definitivt inte rynka på näsan åt. Sen kan man ju önska till nästa år att det kanske blir lite mer udda akter som inte är i Sverige så ofta. Samtidigt så får man ju respektera Sweden Rocks historia och publik. Man har ju alltid kört mycket säkra kort och jobbat mycket med nostalgikortet. Så är det ju. Och det är ju absolut inget fel med det, men lite sådär, man har ju jävligt mycket muskler har man ju visat, man kan ju få hit fan vilka band som helst. Det med Guns N' Roses var väl en riktigt tung bokning, och vad jag har hört så ska det varit den dyraste bokningen i Sweden Rocks historia. Jag vet inte om det stämmer, men det gick en del sånt snack då. Så att man har ju bevisligen muskler att få dit i princip vem som helst.
Ja, genom åren har det varit grymma spelningar där.
Mm.
Så det är ascoolt verkligen. Och kul att en sån festival som säljer, det festivalnamnet egentligen är större än banden på så sätt. De säljer slut utan lineup egentligen, vad jag förstår. Och repeat-raten där måste vara helt otrolig.
Mm. Ja, lite av en svensk Wacken har det ju faktiskt blivit.
Faktiskt.
Festivalen är, som du säger, större än banden. Och det är ju jäkligt kul, för det är ju faktiskt så en festival lyckas överleva år efter år. Mm. De här blandfestivalerna har det ju lite tuffare. När man inte får dit de riktigt stora akterna, då börjar det sina i biljettförsäljningen. Det har ju varit en och annan som har strukit under för den berömda festivaldöden.
Ja, och personligen så alltså, ryggar jag bort ifrån de här blandfestivalerna, för det är för mycket skit som inte jag lyssnar på. Eller jag ska inte säga skit, andra tycker om det. Det är deras musiksmak. Mm. Men det, för mig är det ingenting jag vill se på. Som om vi tar ett exempel, Lollapalooza här nu. Jag kände kanske en 5 artister på hela lineupen på 3 dagar. Jag menar, vad ska jag göra där?
Ja.
Okej, man kan se ny musik, men det är inte något som jag liksom är den musikgenre som ofta spelas där, så är jag inte speciellt intresserad av.
Nej, det är bara att konstatera. Lollapalooza var det var inte för oss det här året i alla fall.
Nej, precis. Jag brände mitt kupp Metallica istället i Göteborg.
Ja, just det. Du såg ju alla två.
Ja, precis.
Ja.
Det var en jävla helg.
Ja. Drack du några öl kanske?
Ja, men jag måste ju säga det att står man inte väldigt, väldigt långt fram på den här scenen som var det, så det var mycket snack om den efter första konserten, så såg man riktigt uselt. Mm. Det är, står du 10 meter bak så ser du fan med ingenting. Du kanske såg varje enskild bandmedlem kanske 5 minuter på hela konserten. Och sen när de var på något annat ställe, då hade du inte en chans att se dem. Men å andra sidan så att de som stod nära fick ju sina jättebra, när det ser man på mobilbilder och sånt, att de har ju stått otroligt nära bandet. Likadant om du satt på läktaren så såg man också bra. Så alla såg ju inte lika kast som jag gjorde. Men kul var det. Och andra kvällen framförallt. När man hade liksom så här, var lite besviken nästan efter första. Det var liksom allmänna åsikten, i alla fall i kretsarna jag var i. Så hade man inte jättestora förhoppningar inför andra. Men då, jävlar vilken låtlista. Och de börjar med Whiplash. Bara det. Så,
drömlåt.
Gå på knock direkt.
Mm.
Så det var, jag såg lika uselt egentligen den dagen också. För jag var ju dum nog att ställa mig på exakt samma ställe. Så ja. Lesson learned. Jag ska ner till Madrid nästa år och se. Då blir det ståplats igen.
Ja, man lär sig aldrig.
Ja, och sen Metallica svenska fanclub ordnade fest med ett coverband som heter Metallica. Som var skitbra. Med värsta röjet. Jättemycket folk. Så, och vägg i vägg spelade ju Helicopters. Och sen när Helicopters hade spelat klart så kom ju folk därifrån in till oss då där vi var, och så det var väldigt lyckat. Så det här var på lördagen då, mellan allting. Så hade vi pop-up affär vid Hard Rock där på Avenyn. Och det var ju så jävla varmt i Göteborg den helgen, och det var väl andra helger också, men mycket godis, mycket souvenirer man kunde köpa.
Mm. Ja, coolt. Mm. Göteborg är ju speciellt på det sättet med just Ullevi-spelningarna. Jag var ju på Springsteen midsommardagen, och det här att hela stan andas Metallica eller Springsteen då, beroende på vem som spelar på Ullevi då. Men det fenomenet existerar ju inte alls i Stockholm.
Nej, inte alls.
Det är först när man kommer upp utanför Friends Arena som man förstår att oj, här ska visst Rolling Stones spela ikväll, eller vad det nu är, inne i stan. Det är ju ingen människa som gör något väsen av det, men Göteborg förvisso en mindre stad givetvis, men det är ju centrerat på ett helt annat sätt. Ja. Där, liksom. Ja. Hela avenyn som Springsteen, det är ju som varenda pub och restaurang spelar Springsteen, och det är liksom, det är det coolt. Alltså.
Ja, men det är en härlig stämning som blir, och, mm. Och jag ser inga bråk någonstans eller något sånt där. Ja. Och det är ändå 60 000 gånger x antal kvällar då, som den här artisterna spelar.
Mm.
Så mycket trevligt. Och så, nej, jag ska inte säga det, det är inga bråk i Stockholm heller. Det är inte det jag menar, utan det, men det är koncentrerat på ett annat sätt i kring artisten i Göteborg. Och så har det alltid varit.
Mm.
Så och, det är kul. Mm. Sen är det ju det, det tar ju sin tid att åka dit från Stockholm såklart. Och boendekostnaderna är skyhöga. Så de vet ju hur de ska ta betalt, göteborgarna i alla fall.
Verkligen. Ett tips är att kolla upp flyg nästa gång man funderar på att ta sig från Stockholm till Göteborg. Jag lyckades flyga med Ryanair för 350 spänn på midsommardagen. Tåget kostar 1500, så det var en no-brainer.
Ja, verkligen.
Så, men det... Mm. Det är något speciellt med arenaspelningarna i Göteborg.
Ja, eloge till Göteborg. Alltså, ja. Så, som varenda gång ställer upp till dans. Alltså.
Verkligen, verkligen. Mm. Springsteen sägs ju vara hans sista Göteborgsspelningar, åtminstone med E Street Band, då, eller Ullevi-spelningar. Då. Men nu går det lite rykten om att de kommer tillbaka redan i vår för att spela på Friends. Då. Det sägs att Friends har bokats tre kvällar. Då. Det återstår att se om det blir så, men det är i alla fall så snacket går. Då. Och det tycker jag definitivt man ska ta chansen och se, för Springsteen och E Street Band, trots att de är som så många andra lite till åren komna, så är det faktiskt, tycker jag, i arena rockväg det bästa man kan se. Det är något helt fantastiskt. Jag tänkte på det ännu en gång. De har liksom noll scenshow. Det har alltid varit så med Springsteen. Det är 20 pers på scen som står och lirar. Det finns liksom inga effekter eller någonting överhuvudtaget, och ändå kan man trollbinda en publik i 3 timmar. Ja. Då har man något jävligt speciellt. Det är rätt fascinerande faktiskt.
Märkte man av att han har blivit äldre som alla andra, men på Springsteen, han är ju ändå, kör ju ändå 3 timmar.
Ja. Ja, nej, han verkar ju vara outtröttlig fortfarande, men nu tycker man faktiskt att han börjar bli lite stapplig. Mm. Så han är ändå 74, och det, men fruktansvärt vältränad och så fortfarande. Mm. Då, så att, han har ju tagit hand om sig lite bättre kanske än vissa andra kollegor i branschen.
Ja,
så kan man säga. Ja, nej, men det är väl den konsertsommaren hittills. Juli är väl lite lugnare för våran del i alla fall. Sen är det en hel del gött i augusti.
Definitivt.
Det är många som pausar. Det är inte så mycket festivaler i juli på samma sätt som i juni och augusti. Och Granans konsertsäsongen brukar också pausa rätt mycket i juli. Vi snackade om det lite innan här, att det kanske är i juli man vill gå på festival när man har semester och ledig.
Ja, faktiskt. Mm. Det är... Så sen åker man ner på Backen till exempel, som jag har varit på flera gånger, och det är en fantastisk festival på alla sätt och vis, men det är aldrig liksom bra väder. Antingen är det så jävla varmt att du knappt kan andas, eller så är det spöring så du har gyttjat upp till midjan.
Mm.
Och så, och det är nästan aldrig så här mitt emellan, så här lagom. Det har de inte fattat nere i Tyskland.
Nej.
Så,
nej.
Men sen har vi ungefär samma tid, det är väl Gefle, va?
Ja, det är ju nu precis. Den är ju faktiskt i juli. Så
ja.
Det är, absolut, finns ju festivaler så. I juli, det gör det. Men det är...
Den har faktiskt aldrig varit på, man måste åka på någon gång.
Mm.
Den är lite argare.
Ja, den är lite argare, så. Absolut. Jag var ju däremot i en, jag vet inte om man ska kalla för festival, en skivmässa som är i Gävle varje år.
Var den arg?
Ja, det var nej, inte så arg var det inte, men det var rockigt var det, men det var inte så argt. Det var lite doomigt och sådär. Det var Witchcraft, Vokonis och Horndal bland annat som spelade. Children of the Sun, så det var fyra band plus en lite mer lokala band på mindre scen, och sen fick man bläddra skivbackarna på dagen, så det var ett schysst koncept.
Heldag.
Verkligen. Och gasklockorna är lite coola, speciella konsertlokaler, verkligen. Så det är väl något man kan rekommendera. Dra en lördag till Gävle och se lite schysst musik och bläddra vinyl.
Mm. Coolt.
Har du köpt något förresten på sistone?
Ja, jag köpte ju Metallica när den kom. Det tror jag är det senaste jag köpte. Någon har sådd dem också, som jag, fast den vann jag. Men annars har jag inte köpt så jättemycket faktiskt. Det är mest lyssnat på gamla inköp egentligen.
Ja.
Så, och, men det, är, det kommer en tid för det också.
Mm.
Själv?
Nej, det är lite tunt med vinylinköp. Rival Sons senaste vart visst 3x av, men i övrigt så har det inte varit så mycket. Jag har faktiskt bara köpt lite CD igen, för att nu känns det som att vi har gnällt om vinylpriserna i varenda avsnitt. Men det, ja, vissa artister som jag samlar på, som jag märker att jag har redan mest CD av dem, då kan jag lika gärna fortsätta och fylla upp katalogen med CD-skivor, för att det är ju ett betydligt trivsammare pris på CD-skivorna.
Ja, så är det.
Sen är ju CD ett ganska trist format, men ja, står det 8 skivor i hyllan av en viss artist och så saknar man 2 med CD:n, så fyller jag på med det hellre än att köpa vinyler för 500 spänn eller man brukar lägga på.
Ja, det svider faktiskt. Så, framförallt om man ska ha flera färger och olika varianter hit och dit. Och så. Ja, det, ja, nog snackat om det här jubileumsavsnittet.
Ja, nej, har vi något mer att lägga till?
Jag var faktiskt i Uppsala och såg på Dilevas Changes.
Mm.
När han kör Bowie. Mm. Och det var skitbra.
Mm.
De som inte har sett det, jag tror han skulle köra mer. Det var avslutningskonserten då i alla fall när jag såg den. Men han skulle nog köra någonting mer om jag inte vet. Det var riktigt bra. Så rekommendation.
Mm. Coolt.
Coolt. Se.
Ja. Ja, nej, vad har vi mer som kan vara värt att nämna? Eldkvarn, som sagt, tror vi verkligen att det blir de sista spelningarna. Man har ju sagt att det här ja, det känns som mest slitna klyschan i rockbranschen.
Det börjar bli lite så här, ungefär som de går ut av scen och folk ska ropa efter extra nummer.
Ja.
Det är alltid ett extra nummer med i, och det är lite så här,
ja.
Att ja, men vi kör en gång till.
Mm.
Och vi har ju Kiss, Motley Crue, jag vet inte hur många band som är har fallit i den fällan.
När det inte ens hjälper att rista in kontraktet i blod.
Nej, de gjorde vad de kunde, grävarna, men det gick inte.
Jag tror faktiskt Kent kan vara det enda bandet som faktiskt håller det här, att de har lagt av, för det känns som Jocke Berg är en extremt principfast här, så att jag tror inte att Kent kommer att återförenas, men det är nog enda bandet jag tror sig.
Ja, jag skulle nog kanske nämna Slayer.
Ja, det skulle
De sträckte ut sin sista turné skapligt och kom ju 2, 3, 4 gånger var de kom till Sverige. Det var skitbra allihopa, men jag tror inte de kör igen. Det kanske är någon som sitter på någon annan information än vad jag gör, för jag har egentligen inte läst på någonting alls. Men den kan jag också tänka mig är definitivt.
Eldkvarn har ju till och med hintat om i någon intervju att, eller Plura, att känns det här bra, de här 2 så kallade sista spelningarna de gör i Norrköping, om det känns bra så kan det bli fler spelningar runt om i landet. Så det är nog mer hälsan som får avgöra där egentligen, för den är ju inte riktigt på topp hos framförallt Plura. Men han har gått ner från att röka 4 paket cigg till 3 paket cigg om dagen, så att han är på gång.
Fan.
Det var ju rätt kul. Steffo var ju hemma hos en i Nyhetsmorgon och pratade väl om att han har som mål att stå upp hela spelningen. Och de ska ju spela länge, för de ska få med så mycket låtar som möjligt nu. De pratar om så här 2,5-3 timmar. Mm. Och då Steffo har frågat, hur länge orkar du stå nu då? 20 minuter. Så han har en bit kvar.
Apropå att ta hand om sig själv.
Precis, precis. Ja, nej, men det blir jäkla kul att se i alla fall. Mm. Så man får nog ta det lite för vad det är. Det kan bli fantastiskt bra, men det kan också bli lite trött och svajigt. Vi får se.
Vi får se. Hoppas det känns bra i alla fall.
Exakt. Vi får säga farväl till ett klassiskt band. Mm-hmm. Verkligen.
Definitivt.
Ja, ska vi stänga butiken och dricka upp ölen? Och...
Det gör vi.
Ja.
Glida ut i Stockholmsnatten.
Exakt så.
Så jävla pajigt.
Så tackar vi för oss och gör lite reklam för Patchtrollen på Instagram och Facebook.
Just det, de har vi också. Ja.
In och gilla och följ och allt det där.
Läcka.
Tack och hej.
Tack och hej.
Chin.